En podcast från Aftonbladet.
We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. Co for corona, vi for virus, D for disease and 19 because it started last year.
Ja, det är nu snart 3 år sedan vi först hörde om viruset som spred sig i Kina. Och vi vet alla vad som hände sen.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
I Kina, där allting började, har man haft hårda restriktioner de här åren. Men myndigheterna lättade på dem för några veckor sedan och nu har smittotalen börjat öka dramatiskt.
COVID-19 cases are surging across China as people take advantage of new freedoms. Nationwide frustration and unprecedented public protests forced authorities to ease quarantine and travel restrictions. But since then, more and more people are testing positive. Official figures on infections and fatalities remain low, but some estimates put the likely death toll at more than 1 million by the end of next year.
Ja, smittan ökar alltså i Kina och experter har beräknat att över 1 miljon människor kan komma att dö i landet under 2023. Men sen restriktionerna hävdes för några veckor sedan så har ingen dött till följd av covid-19 enligt officiella siffror. Trots det så visar bilder hur bilköerna utanför landets krematorier växer för varje dag. Hur kommer det sig att smittan ökar i Kina och hur oroliga bör omvärlden vara? Samtidigt så gick Folkhälsomyndigheten här hemma i Sverige ut och varnade för att smittan här i landet kan landa på liknande nivåer som under vintern förra året när omikron spred sig som en löpeld över landet. Och lite samma känsla finns nog hos ganska många av oss just nu, att många runt om oss är sjuka i covid, influensa eller i kräksjukan. Inte det bästa läget inför jul och nyår helt enkelt. Om covid-smittan ökar rejält så förväntas den nå sin topp i mitten på januari enligt Folkhälsomyndigheten. Och de uppmanar nu regionerna att ha beredskap för det här. Men som det ser ut nu så verkar det inte bli några nya restriktioner som blev fallet under förra året. Så förutom att prata om läget i Kina så ska vi också ta en titt på läget i Sverige. Ska vi framöver räkna med den här typen av smittökning på vintern? Om smittan nu ökar, hur illa kan det bli? Och bör vi använda munskydd igen? Välkommen till Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Niklas Arnberg. Han är professor i virologi vid Umeå universitet. Niklas, vad är det som händer i Kina?
Ja, där är det ju så att Kina har ju tillämpat en så kallad noll-covid-strategi tidigare, vilket innebär att man har stängt ner väldigt mycket när smittan har tagit fart, så att säga. Men det här har pågått under lång tid nu och folk börjar bli riktigt less på det här och protesterat en hel del. Så nu har man bestämt sig för att lätta på de här restriktionerna och nedstängningarna, så att säga. Och då får ju då konsekvensen att eftersom många människor i Kina inte har haft själva infektionen förut, så är det många som är mottagliga sannolikt. Och det ser vi nu här nu. Så nu tar smittspridningen fart. Och det kan ju vara lite oroväckande.
Vad är det för siffror som det handlar om? Vet vi någonting?
Ja, det är faktiskt olika siffror beroende på vilka källor man tittar på. Jag tittade på WHO senast i morse här nu då. Då verkar det som att det är ungefär 20 000 nya fall per dag, ungefär. Men andra källor säger att det är lite mindre. Och det är som lite oklart vad som gäller egentligen, vill jag säga.
Och vad skulle du säga? Varför tror du att det sprids så mycket nu då?
Ja, det har ju att göra med då att man släpper på restriktionerna. Man testar inte lika mycket längre. Man tillåter människor att vara sjuka, så att säga, och ändå vara ute och röra på sig. Så det här innebär ju att smittspridningen tar rejält med fart, sannolikt i alla fall. Så ja, det är det som händer just nu.
Du var inne på det om att de har hävt sina restriktioner nu efter några år. Men hur agerar myndigheterna nu då när de märker att smittan ökar?
Man förbereder sig ändå så tillvida att man stärker sjukvården och försöker bygga upp mera sjukvårdsplatser till exempel för att kunna ta hand om fler människor som blir sjuka. Det är en sak som man gör. Och sen lättar man ju då som sagt på restriktionerna och tillåter människor att gå på jobbet fastän man kanske då har släkt som är sjuk, anhöriga som är sjuka och som man träffar. Så mycket mer tillåtande just nu än vad det har varit tidigare.
Sen läste jag också att de här slopade restriktionerna i Kina kan komma att leda till att över 1 miljon människor kan dö under 2023 i landet till följd av viruset.
Ja, det stämmer. Jag hörde det också. Svårt för mig att kommentera. Jag är inte epidemiolog så att säga, eller matematiker, och kan inte räkna på sådana siffror. Men man får nog räkna med att blir det väldigt mycket mer smittspridning, så är det väldigt många mer människor som kan bli svårt sjuka och dö också. Så det är ju så här. Det är oroväckande.
Och hur är det då med vaccinen som de använder i Kina? Är de tillräckligt starka?
Ja, det är inte så att de inte fungerar alls. Det är sannolikt så att de ger ett visst skydd. Men sen har det inte rapporterats ut så himla mycket om hur bra de vaccinerna är. Så det är svårt att säga vilket skydd de ger. De ger sannolikt ett visst skydd i alla fall. Men det stora problemet i Kina är nog det att man inte alls har lyckats vaccinera den äldre befolkningen på det sättet som vi har gjort här i andra delar av världen. Och det innebär ju att en stor del av den äldre befolkningen som då är skör, ofta och mottaglig, riskerar att bli svårt sjuka. Så det där är en utmaning som man har.
Och sen har ju USA nu erbjudit sig att leverera vaccin till Kina. Vad skulle det innebära?
Det skulle kunna göra jättestor skillnad om kineserna får tillgång till ännu mer och ännu bättre vacciner. Men det här är ju någonting som man kanske skulle helst ha gjort tidigare och varit lite mer förutsägande och proaktiv. Så man hade vaccinerat fler människor, och särskilt då den äldre befolkningen, innan man öppnar upp samhället på det sättet som man gör just nu. Men bättre sent än aldrig, så skulle kineserna få tillgång till ännu mer och ännu bättre vacciner, så skulle det såklart vara bra.
Sen är det så, allt med corona började ju i Wuhan i Kina, spred sig efter det över hela världen. Så hur oroliga bör vi vara över den senaste utvecklingen i Kina?
Ja, vi i Sverige behöver nog inte vara jätteoroliga för att till exempel det ska leda till utveckling av nya varianter med nya egenskaper som kan komma hit. Vi har nog med de varianterna som vi redan har. Så det behöver vi nog inte vara jätteoroliga för. Och vi har en bra vaccintäckning här i Sverige som ger ett bra skydd mot svår sjukdom och död. Men vad det här kan innebära, det är ju att om många människor i Kina blir sjuka, så kan det påverka deras produktion, det kan påverka deras export och handel, och det kan påverka resten av världens ekonomi så att säga. Men kanske de avseende på inflation och räntor och sådana saker. Så det är ju en effekt som kan drabba resten av världen så att säga.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Niklas, vi ska ta och titta lite på Sverige också. Folkhälsomyndigheten gick häromdagen ut och varnade för att vi kan vänta oss en ny rejäl våg av covid nu framöver.
Precis, det stämmer. Smittspridningen har tagit fart rejält nu under hösten och fram tills nu. Så vi har många fler människor som drabbas av covid. Och inte bara covid då, utan också en hel del andra olika virus som härjar runt. Influensa, RS-virus, vinterkräksjuka och många andra virus också som ställer till det för enskilda och för sjukvården.
Och hur kommer det sig att det ökar nu då?
Ja, nej, men det är ju förväntat. Vi vet att den här typen av virus sprids mer effektivt när det blir kallt utomhus och den relativa luftfuktigheten inomhus sjunker. Då får den här typen av virus mera spridning så att säga. Så det här är nog väntat egentligen att det blir så. Sen är det olyckligt. Det är en rejäl belastning för sjukvården och många människor är sjuka. Så det är synd att det blir så här.
Ja, hur ser det ut för vården egentligen? Är den underdimensionerad eller kommer den liksom kunna klara av det här?
Sjukvården har väl haft, som jag förstått det i alla fall, jag jobbar inte inom sjukvården själv, men som jag förstått det så har ju sjukvården haft utmaningar även innan pandemin drog igång med underbemanning på sina håll och kanter. Så nu då så är det också så att även de som jobbar inom sjukvården kan bli sjuka och måste vabba och sådana saker, så det påverkar ju deras förmåga att ta hand om sina patienter. Och man läser ju nu då att en del regioner som behöver gå upp i stabsläge och som måste skjuta upp på icke-akuta operationer till exempel. Så det är en tuff situation.
Och det verkar ju som att vi är på väg åt fel håll då igen. Hur illa tror du att det kan bli?
Ja, det är nog inte så att smittspridningen har peakat ännu, tyvärr. Men Det brukar ändå vara så att i samband med jul när folk inte jobbar och inte går i skolan så blir det i alla fall en dipp. Så att det brukar lugna ner sig lite grann i samband med jul. Och sen när skolorna börjar igen, människor går tillbaka till arbetet, då kan smittspridningen ta fart igen. Så det är svårt att säga hur allvarligt det kommer bli efter jul. Men förhoppningsvis så blir det i alla fall en liten dipp och lite lugnare nu då i samband med julen och nyårshelgen.
Många svenskar har ju ändå vaccinerat sig. Både 1, 2, 3 och kanske till och med 4 och 5 gånger. Hur mycket skulle du säga att vi klarar oss bättre tack vare vaccinationerna?
Otroligt mycket bättre. Vaccinerna har gjort en jätteskillnad. Det skulle kunna vara så att om vi inte hade haft vaccinerna här så kanske vi hade behövt ta till restriktioner nu i år igen. Men tack vare att vaccinerna ger så bra skydd mot svår sjukdom och död så är det ändå väl förhållandevis få då, som faktiskt blir svårt sjuka och blir inlagda. Så vi klarar av det mycket bättre tack vare att vi fick tillgång till vacciner.
Sen är det ju den här grejen med munskydd som var väldigt omdebatterad under hela tiden. Det var pandemin. Vad säger du? Borde folk börja använda munskydd igen för att liksom stoppa lite av smittan?
Ja, jättesvårt att säga. Jag vet att en del regioner, kanske alla regioner, eller i alla fall många regioner använder redan munskydd, alltså inom sjukvården. De som jobbar där använder munskydd. Och munskydd erbjuds ofta till patienter som är inne på sjukhusen till exempel. Sen är vi nog inte riktigt där än att alla behöver använda munskydd ute i lokaltrafiken, tänker jag. Och här är det ju Folkhälsomyndigheten som äger den frågan och de har inte gått ut med några sådana rekommendationer än så länge. Så jag tycker nog man kan sitta lugnt i båten just nu.
Niklas, ska vi räkna med att våra framtida vintrar ser ut så här?
Ja, alltså det här är inget nytt fenomen som har uppstått i samband med pandemin här, utan det är ju faktiskt då att vi har haft problem med virusorsakade sjukdomar, lunginflammation, förkylningar, diarré, sådana saker även innan pandemin. Och sjukhus har gått upp i stabsläge då på grund av influensa, på grund av RS, kräksjuka och förkylningar och sådana saker. Så vi får nog absolut räkna med att sjukvården kommer att bli hårt belastad även under kommande vintrar. Och det är väl här som vi har ett jobb att göra. Vi forskare till exempel får försöka utveckla ännu bättre diagnostik, läkemedel och vacciner mot kända virus som drabbar människor och sjukvården. Så ja, vi har mycket att göra.
Och om ni gör det där, vad kan vi andra göra?
Heja på oss! Jag vet inte riktigt. Gå in och kolla på Virus- och pandemifondens hemsida och se vad vi försöker göra för att dela kunskap och forskningen som vi gör till exempel. Och sen vara positiva, optimistiska, heja på varandra. Vi behöver vara snälla med varandra.
Så Niklas, hur tror du att jul och nyår kommer bli i Sverige?
Jag tror ändå att nästan alla kan fira jul och nyår som vi brukar göra. Vi bör kunna göra det och det kopplar ju återigen till att vi faktiskt har tillgång till vacciner som hjälper oss mot svår sjukdom och död. Sen ska man ändå ha respekt för att det finns en hel del virus som snurrar runt just nu och som kan orsaka rejäla problem, särskilt för de som är äldre och sköra och har underliggande sjukdomar. Och har man nyfödda till exempel så finns det en risk för att de kan drabbas av det här otrevliga RS-viruset. Så man kan ändå göra vad man kan för att hålla avstånd, tvätta händerna. Är man sjuk så ska man nog inte träffa andra, utan då gör man bäst i att vara hemma. Särskilt om man har släktingar som är äldre och sköra till exempel eller nyfödda.
Niklas, nu önskar vi dig god jul och gott nytt år.
Tack och tack tillsammans.
Sist här är Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.